Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vad blir det för mod?
Hej och välkomna till Vad blir det för mod? Nyårsspecial.
Gott nytt år!
Ja. Jag heter Johanna Grell.
Jag heter Elinor Svensson.
Yes. Verkligen gott nytt år. Det blir en till del JonBenet Ramsey nu. Yeah. Vissa kanske sparade förra veckans till den här. För den blev ju lite kort.
Ja, det blev den.
Men det får man ta så här sista julen som jag tydligen har haft nu. Hoppas den blev bra.
Ja, det hoppas jag med.
Mm. Vad ska du göra på nyår?
Jag vet inte, eftersom jag har en valp. Bla, bla, bla. Valp. Då, så vet jag inte riktigt hur det kommer att vara.
Nej, men hon kanske är som jag, väldigt rädd för smällar.
Mm. Jag är också det, tyvärr. Mm. Och det ska man inte vara, för då överför man sin rädsla på dem. Så jag ska...
Sluta vara det nu.
Ja, lägga av då.
Sluta med direkt.
Men jag vet inte. Jag hoppas att jag kommer hålla mig runt hemkrokarna i alla fall. Så att jag kan gå hem ifall det blir stressigt.
Just det.
Med lille hundi.
Mm. Jag har till och med gjort det i år att vi åker till Kalmar och är med Johans föräldrar.
Åh, jävlar.
Mm.
Fan vad sweet ändå.
Mm. Det känns verkligen så.
Ja.
Det är som att man förlänger julen. Jag gör nyår till en jul också.
Ja.
Mm.
Fan vad du satsar jul.
Ja.
Men det är gött,
jag kan ju ändå inte dricka någon champagne och hålla på och fixa. Då liksom det har varit kul när vi har haft fester, det vet du själv. De har varit hemma hos dig.
Men, varje gång.
Men det är liksom... Man måste ju också vara på humör och ha den där festen.
Ja, verkligen. Och också, det känns alltid så stressigt när man är hemma på julen. Och sen så precis när man har hunnit slappna av lite i mellandagarna så ska man åka igen.
Ja.
Så det låter som en väldigt god idé, tycker jag.
Ja, och jag minns hur det var när jag var liksom, i mina partyår, någonstans upp till 26-27.
Mm.
Att jag tyckte så här, get Christmas over with så jag får gå ut och festa någon gång. Det är liksom juldagen, jättekul, och sen så nyårsafton. Alltså det var liksom... Något att se fram emot. Och nu, alltså sen jag blivit tant, någonstans där vid 28,
ja,
så tycker jag ju, det vill jag ju helst liksom undvika fest.
Ja, men gud ja, juldagen. Mm. Alltså, vem vill festa på juldagen? Men vad är det för verkligen galna människor? Väx upp. Det är mycket skönare här uppe.
Och så får man bara så fula bilder på sig själv på nyår alltid. För man är liksom så här julpluffs i soffan. Inget sitter riktigt som det ska.
Eller
man bara, oj då, det var väldigt vad det blev. Och så är man liksom väldigt blek för man har varit inne väldigt mycket. Så har man försökt sminka över det med lite...
För mycket rouge.
Ja, och liksom lite fläskstint ansikte. Liksom.
Och så lite glitter på det.
Mm. Man är så ful på alla bilder från alla nyår. Eller jag är det i alla fall. Fy fan.
Ja, men det är du verkligen.
Mm. Nej, men det är jag verkligen.
Nej, jag håller inte med. Men man tittar ju på sig själv med extremt fittiga ögon. Alltså.
Ja, men nyårsbilder just. Det är något med dem. Att man bara tar sig ur sin liksom fullständiga sockerkoma. Kletar på sig någonting. Ta på sig en ny juloutfit och gå på fest.
Yeah.
Man är liksom nyvaken. Ja, hur som helst, ska vi dra igång det här?
Yes. Vad blir det för mod?
JonBenet Ramsey. vi hann gå igenom att hon, vad hon växte upp, vad hon gjorde, att de hade fått ett ransom note, att det hade ringt hemma hos dem. Den typen av information har vi fått.
Det har vi fått.
Vi har kommit fram till att gå igenom misstänkta gärningsmän från utsidan.
Yes, utanför familjen.
Utanför familjen. Därför att familjen har liksom konstant varit de som media och stora delar av polisen och FBI har tänkt det är de. Men i alla fall, Bill McReynolds. Alltså, det här är man med så konstig inställning till John Bonet. Alltså, så konstig. Han var jultomte hos dem, 1995 och 96.
Aha, så precis dagen innan hon försvann.
Och
eller han, samma dag.
Han sagt i intervjuer att han var väl struck by her smile. Alltså att han slogs av hennes leende. Och hennes pensive, almost retiring demeanor. And her angelic glow. Prata Jesus. Inte som ett barn, tack.
Nej.
Det är så creepy, det är så creepy, det är så creepy. Mm. Och liksom framförallt inte hur hon så här ser ut. Att hon är så här, oh, hon har en blick.
Ja, ett sätt och en blick och en glow. Gud.
Verkligen. Han säger också att, han är ju jultomte där då. Och både 1995 och 96 så får han typ en liten så här glittergrej av henne. Alltså typ det är som en liten...
Jag trodde du skulle säga en liten erektion först. Jag blev jätteorolig.
Som att det var inte så farligt. Men han fick en liten erektion. Det kan hända alla.
Nope. Nej, han fick en glittergrej av henne.
Ja, typ som en liten, ett litet rör med glitter i.
Okej.
Okay. Mm, och då var han så här, gud, liksom, att jag får någonting, det är så himla fint. Han säger att det betyder jättemycket för honom. Alltså det här är ett quote. Mm-hmm. The stardust was all I took with me for good luck when I had heart surgery last summer. Mm-hmm. Her murder was harder on me than my operation. She made a profound change in me. I felt very close to that little girl. I don't really have other children that I have this special relationship with. Mm-hmm. Not even my own children or my own grandchildren.
Eller hur? Ursäkta, jag tänkte så, han kan ju inte ha barn själv. Men jo, barn och barnbarn.
Juda! When I die, I'm going to be cremated.
Nej, nej.
Mm. I've asked my wife to mix the stardust John Bonet gave me with my ashes.
Amen. Ursäkta.
Han ska alltså liksom, ja, han ska alltså brännas då till aska och sen mixa det med det här lilla glittret han fick av det här barnet.
Alltså det här det måste ju inte betyda att han är pedofil. Men nej, det är ju verkligen en osund relation.
Det är superkonstigt. Och vi säger så här, men det är ganska gulligt. Man bara, nej, det är inte gulligt.
Nej.
Det är för mycket bara. Jag ger dig, gamla gubbe, glitter. Det var ju skitgulligt av henne. Åh, vad gulligt. Mm. Och sen så glömmer man bort det, kanske slänger det. Låtsas att man har det någonstans.
Yeah.
I alla fall, 26 december 1974 så hade han och hans fru då, deras 9-åriga dotter blev kidnappad och tillsammans med hennes kompis. Och den här dottern såg då hur den här kompisen blev sexually abused.
Nej.
Jo, så de har ändå varit med om något hemskt som har hänt deras dotter. Ja. Som man då inte har samma kontakt med som man har med John Bonet.
Ja, det är så sjukt.
Det tycker jag är skitkonstigt.
Om det är så, säg inte det till någon.
Nej, men verkligen.
Alltså, det är fruktansvärt. Jag tänker, var hans Hylta barn inte. Och barnbarn och höra ja. Det?
Hon var så himla fin. Hennes demeanor. I alla fall, ingen togs fast för det brottet då. Och tydligen så ska han ha gett John Bonet ett kort som det stod så här. You will receive a special gift after Christmas.
Okej.
Okay. Som också är så här, what's that all about?
Mm.
Hans fru har också skrivit en pjäs. Det hade alltså innan då. Hon skrev en pjäs med sjukt obehagliga likheter med John Bonet-fallet. Hela handlingen handlar liksom om en flicka som blev sexuellt utnyttjad och mördad i sin egen källare.
Innan mordet?
Ja. Men det visar sig då att de inte har något med det här att göra. De blev klerade. Liksom, för de har lämnat in blod och handstil och sånt där och hår. Men jag vet inte... Ja. Precis, så de kan väl... Tydligen var inte de.
Kan då? Eller?
Ja, för visst är det konstigt. Men grejen är att Polis tyckte aldrig att han var någon, liksom, de trodde aldrig att det var han, liksom, på riktigt. Men John och Patsy Ramsey skrev om honom i deras bok då, The Death of Innocence, att de trodde att det kunde vara han. Sen har vi Gary Oliva, kanske värst. Togs 2016 för barnporr. Alltså 2016, väldigt nyligen. År 2000 så togs han in i alla fall för drog någonting. Någon sorts drug charge. I hans väska hittar man då ett foto på JonBenet.
Va?
Och då säger han, JonBenet's murder touched me very deeply. I feel she was an exceptional girl whose death was an exceptional loss. I felt the need to build a monument, a shrine, to remember this little girl. Och man bara, that's not... No. Alltså han säger helt enkelt, bara för att översätta snabbt, att han tyckte det var jättejobbigt när hon dog. Det var en sån himla hemsk grej och han ville bygga ett monument eller någon sorts altare över henne.
Wow!
Man hittar också en stun gun.
Ah, lägg av!
Han bodde väldigt nära JonBenet Ramsey. Hans polare säger också till polisen att Gary har ringt honom dagen efter mordet och sagt I heard a little girl. Och att han ska ha sagt att det var i Boulder, Colorado.
Att han skadat en tjej?
Jag har gjort en liten flicka illa, säger han. Två gånger. Jag sagt, han bara, hör mig vart då? I Boulder, Colorado. Man kan inte se att det blev någon annan flicka som blivit skadad i området. Men ingen vet. Kompisen kanske bara hittar på. Men i alla fall, den sjuka grejen. Strypningen på JonBenet var alltså av samma typ som Gary senare försökte strypa sin mamma med.
What?
Ja, han försökte strypa sin mamma med en telefonsladd. Med samma teknik.
Mm.
Men DNA matchade inte.
Va?
Det finns en annan som heter Michael Helcott. Man hittar skor hos honom som matchar skospåren.
Okay.
För man hittar det när han dör. Jag tror att han tar livet av det. Det är någonting, han dör. Man hittar också en keps där det står SBTC.
What?
Alltså det som stod under ransom-noten.
Yeah.
Han ägde också en elpistol, alltså en stun gun. Men eftersom man är död får man aldrig veta.
Skämtar du?
No. Det kommer också en kille som heter John Carr som erkänner mordet för en journalist. En journalist som jobbar på honom, för han tror att det kan vara han, för han var lärare där omkring då. 2006 grips John Carr i Bangkok då, efter att han har erkänt mordet till journalisten som i flera år har jobbat på att få hans liksom, förtroende över mail.
Shit.
I Bangkok också. Man bara, oh, get him out of there. Grejen är bara att man hittar att han säger massa fel i sin bekännelse och han var inte ens i stan när det hände.
Ja.
Men alltså, hans mailkontakt påminner jättemycket om The Ransom Note. Så man tycker ändå att det liksom är... Hur som helst, det är de som har varit liksom...
Shit.
Värst. I juli 2008 så går distriktsåklagarkontoret ut och säger att ingen i familjen längre är misstänkt och man ber om ursäkt också. Patsy då redan död i livmoderhalscancer. Hon begravs bredvid sin dotter. Och man bara, du menar bredvid din dotter och bredvid din mans andra döda dotter. Som kul för henne. Jag ligger bredvid pappas nya fru som jag aldrig har träffat.
Ja.
Det är så konstigt att alla ska samlas i pappas familjegrav. Det är som att han bara, det blir enklare för mig. Då har jag en grav som jag behöver gå och lägga blommor på. Behöver inte hålla på och åka runt.
Jag tycker det är så konstigt med familjegravar generellt. För det är så här, vilka är det då? Tänk om man träffar någon ny. Ska alla, ens män eller fruar vara där?
Och liksom... Nej, precis. Det är det som händer när det blir sådär. För gamla tider så var det, då fanns det ju en familj. Men nu...
Det är inte riktigt så länge.
Nej, och att det alltid är så här, vems familjegrav ska vi ta? Och typ om jag och Johan bara, ska vi ta din eller ska vi ta min? Eller hur? Ja.
Och så ska jag begravas i Bjärnum? Ska min mamma begravas i Bjärnum? Varför då? Alltså det är
weird. Just blanda min aska med glittret från JonBenet. Ja. I alla fall. Vi ska circle back to Burke som misstänkt faktiskt.
Åh fan.
För Burke, säger att han säger själv att han låg och sov under natten när man hittade JonBenet och under liksom hela polispådraget. Han verkar tycka det var jobbigt att, alltså, man kan visa på att han tidigare verkar tycka det var jobbigt att hon fick all uppmärksamhet hemma. På jul fick hon en cykel som han blev väldigt avundsjuk på till exempel. Och man vet att han bajsade i hennes säng. Det har man hittat många gånger. Alltså, städpersonalen har vittnat om det. Att de hittat liksom...
Fan, vad äckligt.
Ganska stora liksom, grejer.
Nej, men.
Han har också slagit henne i huvudet med en golfklubba.
Va?
Mm. Och samtidigt, alltså han är 9. Man bråkar med sina syskon.
Ja. Men, till en viss gräns. Ja. Eller ja, man vet inte hur föräldrarna var.
Nej. Men alltså, jag tycker det här med... Alltså beteendet är ju väldigt speciellt liksom.
Mm.
Men grejen är att... Så här, det finns en dokumentär som jag tittar på som säkert många också har tittat på. Som heter The Case of JonBenet Ramsey.
Mm.
Jag tror att den finns på Netflix. Som då, det är alltså massa olika experter som samlas för att gå igenom det här fallet ordentligt. Med forensic och du vet, det är bara experter från överallt. Det är de störigaste människorna jag har sett på tv. Som jag vet det. De har bra poänger men de är också dumma. Alltså du vet, jag såg den här första gången och bara wow. Och sen när jag kollade igen, jag bara... Alltså kan ni vara tysta bara? Du vet, för det, de som är programledare då, det är en tidigare FBI-agent som säger att han är retired. Och man bara, men vad kan du vara? 45?
Mm.
Du är inte retired, du har fått sparken för du kanske var sämst eller något.
Ja.
Han ser ut som en snopp ungefär. Men det är som att man har tagit liksom ett ollon och satt på glasögon.
Det är väldigt kul att inte säga kik. Han ser ut som en snopp.
Ja, men alltså, han ser verkligen inte ut som en kuk.
Nej.
Exakt det vill jag signalera. Och sen en andra då, det är en kvinna som är trained in Scotland Yard. Alltså de drar upp sina CV:n och de låter skitbra.
Mm.
Men också att man bara, men varför gör ni det här då? Om ni nu är så jävla bra. De är så skrytiga och så jävla full of themselves.
Ja.
Han är så här, this case kind of pisses me off actually. Man bara, du är inte cool om du trodde det. Snopphuvud. Och så hon är så här... Well, actually, he says in the interview that... Man bara, jo, vi vet. Du sa precis. Han sa precis det. Han satt bredvid dig.
Mm.
Du vet, då, hon...
Roasten av.
Ja, alltså, they rub me the wrong way. Och sen sitter det experter runt. Och det är sådana som har varit med i väldigt stora fall och gjort väldigt coola grejer, faktiskt.
Mm.
Och fortfarande yrkesverksamma. En av dem är obducent. Och jag tror att det är någon Israel-dialekt han har. Något där. He talks like this with quite a strong accent. But det låter lite franskt nu här, men jag kan inte riktigt. Mm. Men jag tror att det mer är i Israel, engelska.
Okay.
Men, och han är liksom kan grejer, men han har också en så himla större inställning till att han alltid har rätt och är såhär... De är så buffliga bara, på ett sätt som stör igen mig. Men de har gjort den här dokumentären då, där de ska reda ut det. Och väldigt tydligt hela tiden är att även om de kanske inte visste vet vad de pratar om, så har de från början bestämt sig för att de ska komma fram till Eddie Burke.
Okay.
Och de låtsas som att det inte alls det vi gör. Men det är precis det de gör.
Mm.
Jättetydligt hela tiden. Och vad heter det? De är liksom... De släpper inte det och att de är väldigt inne på att det ska hamna on camera. Så de kan typ få prata med The Whites till exempel. Familjevänner till JonBenet Ramsey eller till familjen Ramsey. Mm. Som då säger så här, men vi har saker att berätta och bla bla. Men de vill ju inte göra det on camera. Nej. Man bara, nej men då kan ni väl prata med dem ändå eller? Nej, för då spelar det ingen roll längre. Så då, du vet.
Ja.
Det är en helt vanlig, lite sugig amerikansk produktion. Grejen är att de gör ganska coola upptäckter.
Okay.
Så att det de säger kan ändå... Vissa av grejerna kan vara bra, men så andra grejer. Men nu försöker ni bara liksom... vi går igenom det.
Yeah.
I alla fall. De börjar med samtalet till 911 då. Okay. Som Patsy ringer. För då är hon helt uppe varm när hon ringer. Alltså hon skriker typ. Och sen liksom, hon är så här... Man kan lyssna på det överallt. Vi kommer inte lägga in och klippa om det nu. Men det är liksom det är bara... My daughter's gone! Yeah! Du vet, så här. Ofta när det är fake så låter man ju så väldigt över. Liksom. Man, och så skriker i telefonen. Och den här tjejen som tar emot det tycker att... Det är konstigt att hon lägger på. Liksom. Och hon hade ju tänkt att hon skulle prata liksom, tills det kom någon.
Mm.
Men hon lägger i alla fall på. Men då har hon inte lyckats lägga på helt. Utan man hör... Och då säger den här att hennes röst ändras ganska mycket.
Mm.
I inspelningen så kan man inte längre höra vad de säger.
Okej.
Okay. Hon som tar det här samtalet kan ju höra lite grann. Men hon minns inte, hon minns bara att det var konstigt. Hon bara, okej. Okay. Alltså du vet att hon bara ändras. Utan på den här inspelningen så hör man bara lite bzz, bzz, typ. Så de använder någon sorts enhancement-program som är ganska coolt för att höra vad de säger. Och då hör man först en man som säger, we're not talking to you. Och sen en kvinna som säger, what did you do? Help me Jesus. Och ett barn som säger, what did you find?
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Oj.
Mm, och det är ungefär det. Och det är inte helt tydligt, men det här är ungefär vad de får ut av det.
Mm.
Så det låter ju ganska incriminating för den här familjen.
Ja, framförallt då Burke.
Ja. Den här experten på obducenten, han tror inte att hon blev strypt, utan han tror att hon dog av blunt force trauma. Att hon har fått en ficklampa i huvudet. Att strypgrejen liksom tillkom senare som en diversion.
Mm-hmm.
Och att liksom att det där slaget i huvudet är tillräckligt hårt och det har krossats på ett sätt som gör att den här ficklampan passar perfekt i det här. Liksom. Han gör verkligen test med skallar. De sätter upp liksom kranier där de tar på sig grishud.
Mm-hmm.
Och så får de en kille som var lika lång som Burke och lika gammal och bara drar en ficklampa på den. Mm. Så ser de hur. Och då blir det väldigt likt.
Oj.
De här repen runt handlederna hade råbandsknop. Och råbandsknopar går att komma ur ganska lätt.
Okay.
Så det finns liksom ingen idé. Alltså det är sådana som man bara kan dra och så släpper dem. Liksom. Mm. Så att det finns inget som är restricting med dem. Det finns ingen anledning att ha dem för att hon ska hålla sig still eller någonting.
Mm.
Så det är också ganska, det känns också som att de har kommit på då efterhand. Man hittar inget på den här ficklampan. Men det är så mycket, det är grejen att man hittar ingenting. Inte ens på batterierna. Vilket ju är konstigt då. Något borde man ju hitta. För att typ, man har väl satt i batterierna. Men nej, då har man gjort det med handskar då. Eller liksom torkat av.
Ja, precis.
Familjen säger att det inte är deras ficklampa. Men man vet att de har fått en likadan i present nyligen.
Mm-hmm.
Och den står i köket. Vad man gör i den här dokumentären också är att man bygger upp hemmet igen. Stora delar av. I någon stor lagerlokal.
Mm.
Vilket är avancerat. Man testar då intruder-teorin och kommer fram till att det liksom inte funkar.
Okay.
Som den här Smith har sagt att det ska gå till då. Det kanske finns fler, men som han har sagt genom ett typ ett krossat fönster och ner på någon väska och bla bla bla. Men det säger man så här, nej men det funkar inte för då skulle liksom, det skulle inte vara massa löv här och bla, du vet, man visar på det. Mm. Man slänger också den sexuella övergreppsteorin. Har ganska lösa grunder. De säger, det är det jag hittat, det är det jag menar med att i den här så säger de så här, nej, men alltså de här skadorna under livet, det kan vara att hon bara ramlat på något. Alltså det behöver inte vara ett övergrepps liksom, bevis. Och där är lite så här, funkar det verkligen så med en liten snippa? Är det så?
Jag vet ja, inte, eller hur? Träbitar.
Ja, men det kan komma dit på något annat sätt. Kan det det? Eller, alltså jag fattar att det kanske var dålig teknik, så att det var transfer. Det kan jag köpa, men liksom inte att hon har haft, för det har som sexåring, nej. Eller att man liksom ska ha ramlat på något sätt. På.
Ja, det är långsökt.
Jag har svårt att se det. Men hur som helst, det är de som är experterna, I guess. Tycker de själv. grejen som är ändå lite spännande är att DNA-provet från de här trosorna, det visar man ganska tidigt att såhär, det funkar inte så. Därför att det finns en som heter Henry Lee som är med där som är, han är den enda som jag tycker är ganska sympatisk kring det där bordet. Han är forensiker och han visar på att så här, men det finns DNA på allt hela tiden för folk har ju tillverkat de där trosorna.
Mm.
Alltså så att det är inte konstigt om det blir liksom DNA från andra människor på. Då köper han ett helt nytt paket trosor, testar och får också DNA-profiler på det. Så han visar på att den DNA, det DNA-testet säger liksom ingenting.
Mm-hmm.
Vilket ju känns ganska rimligt i alla fall.
Ja. Men de andra de har friat många på DNA bara.
Exakt.
Ja.
Jag vet inte vilket DNA det är.
Nej.
Under naglarna. Vad är det för DNA?
Under hennes naglar?
Ja. Det stod det på ett ställe. Så det är det jag det tar inte de upp i den här dokumentären.
Nej.
Pompous bitches. Så jag vet inte om det är att de bara skiter i det för att det ska passa deras världsbild. Eller om det är så att det är saker som faktiskt inte stämmer som jag hittat på andra ställen. Det vet inte jag. Den här Stangard, eller så här elpistolen borde inte ha lugnat henne, säger de. Utan hon borde ha blivit så här, bara upp i varv. Liksom. Att han har fått henne bara, du vet, inte svimma. Och man tror inte heller att märkena skulle se ut så. Man tar in en vuxen man som jobbar inom, tror jag, polisen eller något där. Och så får han lägga sig på ett bord och så drar de en stangan på honom.
Mm.
Det är ganska kul.
Ja.
Men han säger, nej men efter det så är jag helt upp i varv och bla bla. Man bara, men hon är så liten, det kanske inte funkar på samma sätt. Men de hittar i alla fall en mycket bättre anledning eller grej till varför de där märkena skulle vara där. Som passar perfekt. Och det är att nere i källaren så finns det en tågmodell det vill säga, med järnväg. Okay. De järnvägsbitarna har små piggar.
Aha.
Och de matchar exakt. Och de skulle också gjort hål på huden. Men det har inte blött någonting som man tror att det var efter döden. Att du vet, typ, lite typiskt ett barn då som går och petar på henne med dem då.
Mm.
För att kolla om hon lever. Och det sitter också, de intervjuar massa olika människor och det är dem jag tycker det blir jävligt muggy när de sitter där såhär. Okay, so you mean that Burke was a very strange child? Okay, yes.
Mm.
Och man bara, sluta, det vet du inget om.
Nej, eller så.
Och den här,
Nej, det är ganska allvarliga grejer. Så då, man kanske inte bara ska prata om folk som tyckte han var lite...
Det är 9 år unga, han får vara hur konstig han är. Ja. Jag var skitkonstig när jag var 9. Eller så. Super weird var jag. Men det finns i alla fall intervjuer med polisen som berättar då hur de blir motarbetade av distriktsåklagaren. För de får liksom inte tillstånd att kolla upp den här familjen på något sätt. De får inte göra en credit card check. De får ju säga nej till förhör. Alltså du vet, det är så mycket som liksom inte funkar som det borde funka. Liksom. Och att distriktsåklagaren med något tillfälle ändå erkänner att det här är ett politiskt beslut om man ska gå vidare med det och så.
Mm.
Så det säger ju någonting ändå. Burke intervjuas 2 veckor efter mordet av en barnpsykolog. Föräldrarna säger att man inte får intervjua honom hos polisen, vilket ju låter rimligt. Lex Kevin-fallet.
Ja.
Men det här finns i alla fall filmat. Det finns 3 olika grejer filmat, men det är ett som finns filmat och det första. Och de här experterna sitter och analyserar hur han är i det förhöret och det är så jävla äckligt.
Mm.
Alltså typ, han verkar så glad. Man bara... Ja, han är 9, tror att han är safe. Som att, du vet, det är som att de sitter och pratar om det som att han är uppenbarligen en psykopatunge. Mm. För där sitter han och bara, hans syster har dött. Och han är liksom, none of the emotional response that you would imagine a kid, you know, being, his sister was just murdered. Du vet så. Man bara, men alltså ni är dumma huvudet nu. Man kanske försöker hålla uppe humöret för att rädda sin familj och ta ansvar. Typ så jag kan inte gråta för mamma gråter.
Mm.
Alltså jag bara minns... Ja. När mina föräldrar skulle skiljas när jag var 9 så kommer jag ihåg att jag bara stängde in alla känslor som jag hade. Jag låtsade som att det var helt chill med det. Mm. Bara för att jag kände att mina föräldrar var så ledsna.
Yeah.
Det är så man gör.
Ja, eller hur?
Och alltså. Att de skulle titta på mig då, när jag var 9 och bara, hon verkar ju tycka att det är helt okej.
Okay. Hon verkar vara en psykopat.
Jag var precis döda dem.
Mm.
Och grejen är att han säger saker som jag tycker visar på att han inte har gjort det. Till exempel att hon bara, den här psykologen, är så här, men hur tror du att hon blev mördad då, din syster? Och han bara, kanske så här, blir huggen med kniv. Så huggen. Eller kanske att fått en hammare i huvudet. Så här.
Mm.
Och man bara, ja, det är en unge som gissar. Och det säger de inte ens någonting om. Förstår du? Att de tar bara grejer som liksom... Det är det jag tycker visar på att de har bestämt sig från innan. Liksom.
Mm.
Så de försöker verkligen måla upp honom som en vidrig unge. Och alltså, han kan ju absolut ha gjort det. Och han kan ha varit avundsjuk på henne. Och så här, men jag tror liksom det som är själva teorin i grunden är ju att det inte var meningen att mörda henne.
Ja.
du vet, utan att det blev en miss, alltså att han inte fattade att man om man slår någon i huvudet med en ficklampa så dör den personen liksom.
Och att föräldrarna kanske har hjälpt att cover it up.
Ja, och att han kanske hade någonting mot henne, därför att man hittade också bajs på någon sorts godislåda i hennes rum som hon hade nyss fått när hon hade dött liksom från honom, så han har ju liksom lite vidare var han ju allt.
Där har
vi någonting som är på riktigt. Liksom. Inte att det sitter två och bara tittar på en nioåring sitter och pratar och bara oh, that's weird. Han intervjuas i alla fall igen när han är 11. Han ler mycket och är konstig då också. Det tycker man, och till viss del jag. I alla fall ananaskålen blir liksom lite en grej. Jag ska komma tillbaka till varför det är intressant för förhöret. Men hon har ätit ananas sent, visar man då JonBenet. De kommer hem 9:15. Då sover hon. Maten från festen är ute ur magsäcken och tunntarmen runt 10:30. Ananasen har ätits efter det.
Mm.
På den här skålen med ananas så finns fingeravtryck från Burke och Patsy, men inte från JonBenet. Och Patsy säger att hon inte har gett JonBenet ananasen för skeden är för stor. Hon skulle inte göra. Det är väldigt mycket ananas och det är en väldigt stor sked liksom.
Mm.
Det finns också ett glas te med bara Burkes fingeravtryck. Så teorin är att han gör ananas med mjölk till sig och JonBenet smakar, eller typ tar en ananasbit.
Mm.
Och att han tappar det. Det är det som är liksom
okay. Storyn.
Så i förhöret när han är 11, så han har precis sagt att han och JonBenet gillar ananas och mjölk, pratar om det, och sen visar man bilden på honom med tallriken med ananas från bordet och från the crime scene photos. Och säger så här, vad ser du här? Och då säger han, det här är det enda som jag tycker faktiskt är konstigt i de här fören. Då säger han så här, it's a bowl of... Oh.
Oj.
Something. Och sen dansar han runt och vill inte säga ananas.
Oj. Så han vill inte låtsas att han vet vad ananas är?
Nej, precis. De bara, ser det ut som cereal, do you think? Och han bara, no, it's too big pieces. Alltså att han blir väldigt konstig liksom. Just det. Men experterna säger ändå de säger inte det. De säger de sjukaste sakerna.
Alltså.
He knows that the digestion of the pineapple decides the timeline. Bara, 11, ni dumma i huvudet. Och den här snoppkillen sitter och bara såhär, well, I actually have a bit of training in child sexual exploitation. Man bara, det är så tur att du slutar jobba med det, för du verkar inte kunna någonting.
Mm-hmm.
Eller vad? Så det är det grejen med Burke. Han har ju också gjort en intervju, tror jag, typ i år för Dr. Phil. Då sitter han också och ler på exakt samma sätt hela tiden, och det är många som diskuterar det efter och bara, why is he smiling so much? It's weird. Men alltså, jag tycker mer att det ser ut som en försvarsmekanism liksom. Ja. Jag vet, vissa gör ju bara det, och han är nog lite autistisk. Nu ska jag inte sätta diagnos, autist kanske är fel, men Dr. Phil säger, alltså nu ska man inte lyssna heller vad Dr. Phil säger, men han säger att det, man kan uppleva det som konstigt, men han är jätteskyddad. Han har levt jätteskyddat. Från att han är 9 så liksom, han tas i princip ur skolan för media överallt. Han kan inte vistas någonstans. Hans föräldrar liksom tar ju in honom i liksom en kongkong. Även nu som vuxen så sitter han hemma, jobbar hemifrån med så data, IT-support. Det är hans liv. Han träffar inte folk.
Nej.
Så att han är lite inåtvänd och kanske liksom ler i alla situationer bara för att försöka, alltså det är inte så konstigt.
Nej.
Men om man går igenom alla bevisen som de läggs fram i det här programmet, så blir det väldigt tydligt att det måste vara han.
Därför
att det är så, och då också har föräldrarna bara, let's make this into, vad har vi sett film? Vi har sett att man kanske något runt halsen, handklovar, du vet, att man ändå lagt över en filt så att hon ska vara varm där nere. Alltså så här att det är liksom mycket att man försökt, vänta, vi skriver ett ransombrev, det finns liksom ingen,
eller hur?
Det stämmer ju ändå ganska bra in på den bilden man har. Men som sagt, om det då fanns 2 mäns blod i hennes trosor, då låter det plötsligt lite konstigt.
Ja.
Men jag fattar inte, för det är så mycket olika olika bud hela tiden.
Ja, eller hur? Undrar hur det blir alltså.
Jag vet inte. Alltså man får liksom, det som är Madeleine McCann-fallet, liksom så många olika versioner, man vet inte vilka faktiskt som stämmer. Alla verkar ha liksom typ en egen agenda och bla bla. för övrigt så irriterad på att det är så många, att det var någon som skrev på Instagram att du tar inte ens upp de här grejerna med Madeleine McCann. Man bara, nej, men för att det finns skitmycket som är bara piss.
Mm.
Liksom. Så är det ju med den här med. Det är ganska mycket information som är så här, det där är bara piss.
Mm.
Liksom rena konspirationsteorier.
Ja.
Men det här programmet i alla fall om JonBenet som heter The Case of JonBenet Ramsey. Burke Ramsey stämde dem faktiskt.
Ja. Ja, det låter ju rimligt när de gör sånt karaktärsmord på honom.
Ja, men det är verkligen alltså 100% karaktärsmord.
Mm.
Framförallt för att obducenten är verkligen så här, jag tror att han gjorde det med mening.
Mm-hmm.
Jag tror att han ville mörda sin syster liksom.
Vad fan vet han som är obducent?
Nej, men ingen vet liksom.
Mm.
Inte ens han tror jag. Men de flesta andra är ju så här, nej, men förmodligen var det bara att han liksom bara var en helt vanlig unge som bara, nej, ta inte min grej. Missar att den här ficklampan är svintung liksom.
Mm.
Eftersom han också innan hade liksom slagit henne i ansiktet med en golfklubba.
Mm.
Då hade det ju inte hänt någonting.
Nej, jag tänkte också på det.
Mm. Och jag vet inte om man fick några pengar för. Nej, men det är det. Så diskutera i smågrupper, hörni.
Ja. Så hörs vi 2019.
Ja, förmodligen. Jag tänker, de som lyssnar på det här på nyårsafton, ha det kul ikväll och resten nu drar livet igång. God fortsättning, är det som man säger.
Men bra jobbat, Johanna.
Tack för frågan.
Effektivt och bra.
Mm. Men nu har vi i alla fall gått igenom det.
Ja.
Det känns positivt.
Shit. Jag blir lite ledsen av detta.
Ja.
Eller mycket. men jag är trött.
För alltså. Att det är ett barnamord.
Ja, ja, det är också helt naturligt att bli ledsen av ett barnamord. Mm. Jag bara, det är nog bara som jag är trött.
Eller suttit här och bara pratat i någon timme om ett mord på en jättesöt liten tjej. Det var faktiskt hemskt igår. Jag började gråta när det finns en uppspelning av när hon står och sjunger en jullåt på någon så här, på sin sista uppträdande. Liksom, två dagar innan hon mördas. Och hon bara, alltså hon låter, det är så, alltså det var hemskt att lyssna på faktiskt.
Mm.
Men vad heter det? Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi återkommer nästa vecka. Då är det Ann Söderlund som är gäst och ett svenskt fall.
Ja då.
Ja. Yeah. Tack så mycket.
Tack.
Vi hörs.
Hej då.
Vad blir det för mod?
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.